Så, hej och välkomna som sagt till kvällens live-meeting med mig, Dan Witron från Microsoft och Mikael Söderström, vår ASP.NET MVP. Som sagt, jag får äran här att börja och prata lite om Internet Explorer 9-beta innan jag lämnar över ordet till Micke. Jag vet inte hur många av er som har testat betaversionen av INE, men ni som har testat har säkert märkt att det har kommit en ny funktion som kallas för INE Site Pinning. Man kan nämligen numera dra ner vilken sida som helst och pinna fast webbsidan på aktivitetsfältet i Windows 7. På så sätt skapas det en genväg kan man säga. Och den här genvägen har även speciella funktionaliteter som en special jumplist och man kan även få overlay på den här ikonen som är fastpinnad. Jag tänkte att ni skulle få testa det på egen hand och vill ni själva veta hur ni får till den här funktionaliteten för er hemsida så har jag skrivit upp en liten tutorial som finns på min blogg, blogs.technet.com/dunaway. Där finns det exakt steg för steg hur du kan skapa en anpassad jumplist för just din webbsida och använda dig av overlay-icons och sådana saker. De som har testat INE-betan har sagt, vi har hört från många att IE känns snabb. Den är betydligt snabbare än sin föregångare IE8. Och det är inte bara på grund av vår nya JavaScript-motor som kommer med nu inbyggt i E9. Utan förutom den här JavaScript-motorn som drar nytta av multipla CPUer så har vi också dragit nytta av hela kraften i din PC genom hårdvaruaccelerering. Så E9 kommer att köra HTML5-applikationer bättre genom att den använder kraften i hela din PC genom Windows då. Så nya applikationer som drar nytta av till exempel HTML5-element som Canvas kommer att pusha gränserna för grafikrendering på grafiskt tunga webbsidor. Och de webbsidorna kommer man då betydligt märka av den här fördelen med hårdvaruaccelerering. Och genom att lägga en del belastning på GPUn så ser vi en drastisk prestandaförbättring då. Och INE, till skillnad från andra webbläsare, är fullt hårdvaruaccelererad. Och den använder endast DirectX så att interaktionen mellan webbläsaren och systemet är optimerat. Vilket också resulterar i mer stabilitet än webbläsare som mixar olika subsystem. Och vad innebär det här för dig som utvecklare? Ja, det är helt enkelt att dina webbsidor kommer att kännas betydligt snabbare på INE på Windows 7 då. Och du behöver varken koda extra eller koda annorlunda för att dra nytta av den här nya JavaScript-motorn eller hårdvaruaccelereringen, utan allt sker i bakgrunden helt automatiskt kan man säga. Det är bara fördelar med den nya JavaScript-motorn och hårdvaruaccelerering genom INE. För att visa på den här prestandaförbättringen så har vi en hel del demos på ietestdrive.com. Där kan ni testa själva för att känna av hur den här hårdvaruaccelereringen kan vara till nytta. Genom att testa hur de här olika demosen i olika webbläsare. Och jag vet sedan tidigare att man inte ska testa sådana saker i live-meeting, så jag har faktiskt tagit screenshots på den här Flying Image-demo. Den här Flying Image-demo går ut på att det är en hel del loggor som ritas ut och snurrar runt på skärmen genom canvases. Längst upp i vänstra hörnet så står det hur många loggor man har snurrandes på skärmen. Och också frames per second som den här webbläsaren klarar av. Så jag har då testkört det här demot i olika webbläsare och tagit screenshots. Just för att animerade bilder och video inte funkar så bra genom en live meeting tyvärr. Så här fick jag när jag körde det här Flying Images-demo i INE-betan. Jag kan tillägga att jag har en väldigt dålig dator som jag gjorde det här testet på. Så jag kom upp till 49 frames per second. När jag hade 256 loggor snurrandes på skärmen i INE-betan. När jag körde samma test i Chrome, som är känd för att vara en väldigt snabb webbläsare, så fick jag faktiskt bara 15 frames per second. Och när jag gjorde samma test i Firefox 4, betaversion 6, så kom jag faktiskt bara till 6 frames per second där. Så man märker av att det är en stor skillnad med hårdvaruaccelerering. Och med Safari 5 så har jag faktiskt inte lyckats komma upp till många, många loggar. Jag slutade öka antalet loggar efter 36 eftersom redan då så låg frames per second nere vid 4. Så om du lyckas komma upp i fler än, om du lyckas få 256 loggar i Firefox och ha en hög frames per second, skicka gärna en skärmdump till mig. För jag har inte lyckats få upp det än så länge. Men då har jag inte haft en mega burk heller i för sig. Det ska ju inte behövas kan man tycka. Opera, det går relativt snabbt där, även om det är bara 13 frames per second. Men något som man märker av i Opera är att bakgrunden börjar flimra något så otroligt. Det är lite epilepsivarning om man är känslig. Men det är en intressant upplevelse om man vill se något flimrigt på skärmen. Så nu kanske du tycker att flygande loggar inte är något användbart i sig, och det är sant. Det är inte så ofta man vill ha 256 loggar snurrande i sin applikation. Men man kan ju använda Canvas och sådana saker i många andra syften. Ett exempel som jag gillar väldigt mycket är det här, nevermindthebullets.com. Det är en serie som man kan läsa som drar nytta av HTML-elementet på ett väldigt intressant sätt. Så det är tips som du jättegärna får testa hur det körs i olika webbläsare och känna av hur upplevelsen är. Nevermindthebullets.com alltså. Ja, jag vill passa på också och peka ut den rosa elefanten i rummet. Visst, ni kanske tycker att det är jättebra att ENIA är snabbare än sin föregångare, men what about liksom webbstandarder? Ni har säkert hört talas om RP3-testet och HTML5-test.com och andra liknande sidor. Jag vill gärna att ni ska hålla i åtanke att HTML5 är ju fortfarande en working draft. Det är ju ingen färdig standard som är satt, utan förändringar sker hela tiden och saker och ting faller ut och läggs till dagligen nästan. Och jag vill också påpeka att RP3-testet är ju ett begränsat test. Det är ju ett test som testar enbart 100 testfall. Och ENIA-betan just nu kommer upp till 95 av 100 testfall. Den klarar 95 av 100. Och enligt ENIA-teamet så är inte, de har inte satt ett mål på att klara de resterande 5. För de 5 resterande testerna testar saker som antagligen inte ens kommer finnas med i HTML5-standarden i slutändan. Och HTML5-test.com kan jag också flagga för att det är lite falsk marknadsföring där. Även om URL:en heter HTML5-test.com så är inget HTML5-test-sida. Utan sidan testar en hel del andra element som inte ens är med i HTML5. Till exempel geolocation, web workers och så vidare. Så det är lite intressant. Jag tror det råder en liten förvirring av vad HTML5 är. Och den bästa källan är w3c.org. Det är den tredjepartsorganisationen som jobbar att ta fram webbstandarder bland annat. Så där finns det dokumentation om vad som finns i HTML5 just nu, och det är där som man kan läsa om man vill ha koll på vad HTML5 är. Som sagt. Ja, och de här olika testsidor så kan man kan inte lita på dem till 100% eftersom man kan inte testa något som inte är klart. Och det är precis som vilken statistik som helst kan man också ha i åtanke. Det gäller att veta vad som mäts och hur det mäts. Men jag vet att det var en person som jag känner sa en gång att statistik är som en lyktstolpe. Det är väldigt skönt att luta sig mot. Men den lyser bara upp ett väldigt begränsat område. Så det kan man ha i åtanke när man kikar på olika testresultat och statistik och siffror som är hit och dit. Och med det sagt så vill jag också bara belysa om att Microsoft gillar HTML5. Och E-teamet har målet att när HTML5 är en standard så ska E9 liksom supportera det till 100%. Och Microsoft har många medlemmar. Som jobbar i Microsoft har många anställda som är medlemmar i många W3C working groups. Bland annat så leder vi faktiskt några HTML5 testing task force också. Paul Cutten är co-chair i W3C Hot 5 Working Group till och med. Och vi är engagerade i många andra, till exempel SVG Working Group också. E-teamet, när de tagit fram E9 nu under tiden, så har de också, de har skickat in en hel del testfall som man använt sig av när man testat E9-funktionaliteter. De har skickat in till W3C-organisationen och hoppas på att W3C kommer ta fram det ultimata HTML5-testet när det väl är satt. Så att alla webbläsare, producenter kan vara överens om att det är det testet som gäller, så att säga. Så det får vi se om de har tid och när den kommer. HTML5 ska ju komma, ja, när var det? 2022 har man förhoppningar om att den standarden ska vara spikad och klar. Det är några år kvar. Och bara för att styrka det jag precis sagt, så vill jag bara snabbt visa ett demo som belyser det här med att även om man säger att man stödjer en viss standard, så är det ingenting som säger att man får en tänkt upplevelse när man kombinerar olika element. Eller när man kombinerar olika saker. Jag tänkte visa det här. Jag ska bara se till att dela med mig av min desktop. Så, jag öppnar upp E. Här på E-testet, som sagt, finns det en hel del demos. Jag tänkte visa Border Radius-demoset för att visa på det som jag precis har berättat om. Här är E9-beta. Jag har stöd för Border Radius och Border Styles. Jag kan få till en streckad kant på min rektangel, och jag kan få till rundade hörn till och med. Och ni ser att de streckade linjerna längs hörnen även behåller det tänkta utseendet som jag vill ha. Om vi kikar på Opera här, så kan vi även här få till streckad ram. Vi kan också få streckade hörn, eller rundade hörn, och vi ser att även Opera får till de här hörnen och de streckade linjerna, så som man förväntat sig. Vi går vidare till Safari här. Får till streckade linjer. Och gör hörnen rundare. Och här ser vi att det är någonting som inte riktigt stämmer. Det kommer nästan här precis vid när rundningen börjar, så ser vi att linjen fortsätter och den blir lite längre än de andra. Och så lite sådana saker. Men det är liksom små skönhetsfel som man kanske kan förbise, men det är liksom inte pixel perfect än så länge. Vi kikar på Chrome. Få till streckade linjer och rundade hörn. Här har de försökt tänkt till lite, men kanske lite för mycket eller för lite, jag vet inte. Men linjen längst hörnen blir lite längre än vad de räta linjerna är här vid sidorna. Vi kikar på Firefox. Får till streckade linjer längs kanterna. Och även rundade hörn. Men tyvärr så tappar vi de streckade linjerna längs de runda hörnen. Så även om de här samtliga webbläsare säger att de har stöd för både streckade ramar och rundade hörn, så får vi inte den tänkta utseenden när vi kombinerar de här olika sakerna. Och det är just sådana här testfall som behövs testa. Inte enskilda element ska man inte testa, utan det gäller att testa även kombinationer av saker och ting också. Gå tillbaka till live meeting. Och tillbaka till mina PowerPoints. Och som avslutning så vill jag tipsa om F12 Developer Tools. De kom ju redan med E8. När du har webbläsaren uppe, så trycker du bara på F12, så får du fram de här Developer Toolsen då. Och tänk lite Firebug. Men de Developer Tools är utvecklade av E-teamet och kommer inbyggt i E8 och E9. Så man behöver inte ladda ner eller installera någonting, utan bara trycka F12 så kommer det upp. Nytt i E9 är bland annat Network Tab, som ni ser på bilden här. Och med hjälp av Network Tab så kan man... Network, det är det som Fiddler. Tänk en en slimmad version av Fiddler då. Du kan monitorera all nätverkstrafik och ta en djupare titt på detaljer för varje request du ser. För kommunikationen mellan klienten och server då, till exempel. Och det sista tipset. Gå till beautyoftheweb.com för att ladda ner ENE-betan om du inte redan gjort det och prova. Och på den här beautyoftheweb.com finns det också en hel del demos och exempel på vad som är nytt i EE och webbsidor som har dragit nytta av funktionaliteter i ENE och som också visar på olika HTML5-implementationer som är väldigt snygga kan jag säga. Yes! Och du får jättegärna kontakta mig om du har några frågor eller funderingar. Jag nås enklast på mejlen. Min mejlbox är öppen 24 timmar om dygnet. Danway.tran@microsoft.com är min mejladress. Och du kan också pinga mig på Twitter. Mitt Twitter-alias är Danway.tran. Och jag är där när jag är vaken, helt enkelt. Så, med det så vill jag lämna över ordet till Mikael.
Ja, hallå. Jag ser om ni hör mig. Hörs jag bra? Kan ni blinka om ni hör mig?
Ja, jag hör dig i alla fall.
Ja, ja härligt. Alla börjar blinka också lite fint sådär.
Ja, perfekt. Feedback.
Ja, då ska jag bara dra igång min station fort, om jag hittar den.
Ja, medan du drar igång så kan jag säga att påminna om att använd gärna Q&A-funktionen om ni har några frågor. Medan Mikael håller sin presentation här så kan jag klicka in med frågorna när de dyker upp så kan ni få svaren direkt då. Ja.
Ja. Jag heter Mikael Sörström, är ASP.NET MVP. Och jag kommer gå igenom först ASP.NET MVC 2 och 3. Och sen även HTML 5 och CSS 3 med lite demo och information om vad vi kan göra med det. Så först och främst så ska du gå med MVC 2. Eller, det ska bli om webforms egentligen till att börja med. För webforms kom ju redan med .NET 1.0 många år sedan. Och kännetecknas väldigt ofta genom just view state. Det är det som är grunden egentligen till varför webforms funkar som det gör. Vi gör postbacks på sidan för att ladda om sidan och behålla all state. Och alla kontroller som GridView till exempel använder view state. Just det, när ASP.NET 1.0 släpptes så försökte man få det att likna Windows-utveckling som Windows Form. Och eftersom inte webben egentligen har någon state på klienten så fick man hitta på den själva genom just view state. Sen om man tycker om view state, det är väldigt skilda meningar. Och den är inte så fin kanske. Så att när man sitter och jobbar med webforms så har vi ASPX-filen och vi har CodeBehind-filen som är hårt knutna till varandra. Vi kan inte enkelt använda en CodeBehind-fil till två ASPX-filer. Och tvärtom, utan det är de är hårt knutna och det blir svårt att testa då vår kod som disk behind med tanke på att vi är beroende av det som finns i ASPX-filen. Ett annat problem med ViewStates, med WebForms, är att vi har ett enda stort form-element. Vi har form-runnet-server som täcker hela sajten egentligen. Och det elementet behövs för att vi ska kunna ha vår ViewStates. Vi får även dålig kontroll över alla HTML som renderas. Eftersom det mesta är färdiga kontroller och den kan rendera JavaScript, den renderar CSS och massa annat. Och väldigt ofta tabeller också, speciellt i tidigare versioner av WebForms. Och det blir väldigt komplext med alla events hela tiden. att när sidan laddas så har vi page load, vi har page init, page preinit, page render, och sen har vi även alla, nästan alla olika event också för till exempel masterpage och alla user controls på sidan. Så att veta när exakt vilken del laddas var väldigt krångligt och det leder ofta till problem. Så därför har vi avsprått ett MVC.
Mikael?
Ja?
Vi har fått en fråga här.
Yes.
Jag läser upp den åt dig så kan du svara. Jag läser webbprogrammering på Linnéuniversitetet. Vi kommer lära oss ASP.NET webbforms och sedan MVC. Tycker ni det är fel att vi har en webbformskurs? Bör man lära sig MVC istället och strunta i webbforms?
Alltså, saken är att webbforms och MVC bygger båda på ASP.NET.
Mm.
Och precis som ni ser på sliden som är framme här. Och skillnaden är att webbforms använder sig av webbkontroller och har viewstaten. Det påminner väldigt mycket om just Windows-programmering som sagt. Vi har olika event som triggas när man klickar på knapp till exempel. Men MVC det istället bygger mer på att vi ska dela upp koden och använda vanliga HTTP-anrop. Men oavsett vad vi använder så har vi just ASP.NET i botten med hela .NET framework. Vi har samma request, vi har samma respons, vi har samma sessionsvariabler. Så det är exakt samma grund. Bara att vi har två olika sätt att presentera informationen på. Jag hoppas det var ett bra svar.
Mm.
Så, varför vill vi använda oss med detta MVC? Så det är som sagt bättre separation på koden. Eftersom vi är inte hårt knutna längre till en code-behind-fil. Och det här gör att koden blir mycket lättare att testa nu när vi inte har någon ASP.NET-fil som är beroende av. Och vi får även mer kontroll över det som renderas på klienten. Vi har inte längre några webbkontroller som till exempel GridView, utan nu får vi använda sig av vanlig HTML och rendera på sidan. Och om vi nu vill rendera någonting annat än just vanlig HTML så kan vi rendera till exempel en bild eller vanlig text. Vilket kommer komma till snart. ASP.NET MVC, det är ett väldigt gammalt sätt att lösa på. Det kom, jag tror ASP.NET, just att själva begreppet MVC kom redan 1979. Och det står för Model View Controller. Där model, alltså vår modell på sidan, kan vara till exempel en produkt. Sen vår controller, det är egentligen motsvarigheten till code behind. Och view är det som sidan visas i. Som det vill säga alltså vår ASP.NET-fil. Skillnaden nu är att vi inte är beroende av, de är inte beroende av varandra de här hela tiden. Utan vi kan växla, vi kan ha flera vyer för en controller och vi kan ha flera modeller. När vi till exempel visar en lista på produkter så i vår controller så fyller vi vår modell som då är produkt. Den fyller vi då med information och skickar iväg till vyn. Och vi kan sedan ta vår produkt och posta tillbaka till kontrollen. Vilket kommer visa demot på snart. Men URL i ASP.NET ser lite annorlunda ut. Så vi surfar till exempel till slash customers slash list direkt. Där customers är vår controller, som alltså är det vi har istället för code behind. Och slash action, vilket är en metod i vår controller, vilket också kommer visa. Så jag tänkte först kolla om det är några fler frågor innan jag visar upp demo.
Nej, det har inte kommit in några nya, så du kan fortsätta.
Och jag gör så. Jag drar igång min Visual Studio. Sådär. Det jag ska göra nu är att jag ska skapa upp ett nytt projekt, ett ASP.NET MVC-projekt. Då väljer jag New Project. Och här så väljer jag att spela en MVC 3 web application. Eftersom jag kommer att visa både MVC 2 och MVC 3 nu. Och det kan heta demo MVC. Skapar upp dem. Och det som kommer upp här nu, det är nytt för ASP.NET MVC Beta. Här får vi upp en ny ruta med en template först. Antingen en tom eller en internet application. Och internet application visar då, den skapar upp standard controllers för oss och standard vyer och standardmodell. Och vi kan sedan använda en view-rendering. Jag tänkte börja med ASPX. Och det är egentligen hur våra vyer ska se ut. ASPX är det som påminner mest om just webforms. Vi kan även skapa testprojekt om vi vill, just eftersom det är så mycket enklare att testa med C-projekt. Om man är van med webformsprojekt så vet man att man har en default mot ASPX i routern som är egentligen startsidan. Och man surfar direkt till den filen för att surfa in på just sin startsida. Men nu när vårt MVC-projekt kommer upp här så kan ni se att vi har ingen default ASPX att surfa till. Utan det vi surfar till istället, det är vår controller. Så vi surfar inte direkt till en viss fil, utan vi surfar till en metod i en controller. Så det vi har då är en controller som heter Home Controller och vi har en som heter Account Controller. Och som ni såg alldeles nyss i demo-URLen så kan man surfa till exempel product/list. Och det vi kan se här när vi har en indexmetod här är att vi har home controller först. Och vi har en metod som heter index och som returnerar natural results. Så för att komma till indexsidan så surfar vi till /home/index. För att visa snabbt hur vår sida ser ut så startar jag igång den här. Det här är vår startsida. Och vi har ju säkert ingen default ASPX, utan startsidan är det som är home/index. Just eftersom det är det som är vår startsida. Och vi har ju då ingen mapp som heter home och vi har ingen mapp som heter index. Utan det som händer är att vi surfar till just vår controller som heter home och vår metod som heter index direkt. Jag kan även sätta en breakpoint i den här metoden. Så kan vi se att när då startar upp sidan igen så körs den här breakpointen just för att det är metoden vi surfar till. Och det som händer då när vi surfar den här metoden är att vi kör vår kod, ungefär som är page load i webforms. Och sen så väljer vi att returnera en vy. Och det som händer då när vi väljer return view är att det som den gör då att den går in i views-mappen. Och här har vi en mapp som heter home som är för vår home controller. Och här har vi då vår index mot ASPX. Och när vi surfar till en viss sida så surfar vi egentligen till metoden som sen väljer att returnera en viss vy. Det är så det funkar med URL i ASP.NET MVC. Den här modellen då som jag pratade om, det är en helt vanlig klass. Som till exempel en product-klass eller en customer-klass. Och den här modellen skickas då till Wien för att vi kanske visar upp alla våra kunder. Eller vi kanske visar upp alla produkter, vad ni har. Och sen när vi vill spara en produkt så kan vi posta den här modellen tillbaka till vår controller. Och view, alltså vyn, det som visas upp, den genereras automatiskt med T4-mallar. Vilket jag kanske kommer in och visa sen. Men det här vyn, det behöver inte vara en fysisk fil. Utan det vi returnerar i vår controller är det som visas upp i webbläsaren. Så vi kan returnera en bild direkt och då få upp en bild i webbläsaren. Och sen har vi även möjlighet att byta view engine som det kallas. Där har vi till exempel Sparken, Hamel eller Razor som vi kan byta till. Och en view engine, det är just det som bestämmer hur vår vy ska se ut. Och kontrollen då, den hanterar alla requests. Så när vi gör ett anrop mot en metod i vår controller så körs den metoden. Och postar vi någonting till sidan så tas det hand om den postningen i just kontrollen. Och den här kontrollen då, den använder action-metoden som kallas för att rendera vyerna. Vi hoppar tillbaka till vårt projekt igen. Alltså, vi har en modelsmapp här där vi har våra modeller. Vi har controllersmappar för controllers och vi har viewsmappar för vyer, vilket är de tre stora delarna i MVC. Så jag tänkte kopiera en färdig klass jag har. Jag har skapat en ny modell. Så det jag gör är att jag väljer att skapa en ny klass. Jag väljer att kalla den här klassen för Customer. Det är en helt vanlig klass. Förberett. Färdig Customer. Ska bara stänga av. Okej, sådär. Så vi har här en helt vanlig klass som vi vill använda för att vi vill visa ut, vi visar den här klassen i vår vy när vi söker på sidan. Vi kanske har en lista med customers som vi vill visa upp. Och för att få tag i en lista med customer-objekt så har jag även ett enkelt repository. Customer repository. Som jag också har förberett. Som egentligen har en hårdkodad customer. Och det är en helt vanlig lista när den hämtar den. Så att det är absolut inget konstigt med det här. Så det vi gör nu är att jag vill att vi ska kunna surfa till slash customer. För att kunna få en lista på customers. Jag vill kunna hämta alla kunder vi har, så vill jag visa upp dem på sidan. Så det jag gör först är att skapa en controller. Med högklickar på Map Controllers. Och jag väljer Add Controller. Här väljer jag att skapa upp en Customer Controller. Och jag väljer även att lägga till action-metoder för att skapa, uppdatera, ta bort och detaljer. Och det jag får nu när jag skapar upp den här är en färdig mall egentligen på en controller. Det är som en customer controller som är över från controller. Och här har jag då färdiga metoder för index, detalj, create. Och vi kan se även i kommentaren ovanför varje metod exakt hur anropet ser ut för just den enskilda sidan då som vi vill surfa till. Först ska jag bara skapa en ny instans med repository. Så att nu när vi surfar till indexsidan, när vi surfar till slash customer, så vill jag ha en lista på alla mina customers jag har. Så jag gör då först att jag vill ta tag i alla mina customers. Och det här skulle lika gärna kunna vara från databasen eller något annat. Så att nu har jag ett objekt, customers, som innehåller alla mina customers. Och nu vill jag skicka den här listan till Lvin, för att jag vill visa upp en lista med alla mina customers. Så jag gör är att jag skickar med en parameter till min view. Och det jag skickar med är just customers. Måste jag kompilera bara först. Sen nu för att skapa upp en vy för just den här sidan. Om vi börjar med att surfa till slash customer. Vad ser vad som händer nu. Dela ut. Sådär, nu på detta. Det vi gör nu är att jag vill surfa till min customer-lista. Skriv nu slash customer direkt som står i kommentaren. Så får jag upp ett fel om att den inte hittar vyn som heter index. Och den gör då att den letar i view slash customer efter index.spx, index.acx. Eller index.css.html eller index.db.html. Och sen letar den även i shared-mappen som är en mapp som alla kontroller delar på. Och anledningen till det här är för att vi inte har skapat upp någon ASPX-filen för just vår vy. Det vi behöver göra nu är att skapa upp den här vyn som listar alla customers. Jag högerklickar i metoden och så väljer jag alternativet Add View. Då får jag automatiskt upp View Name Index, vilket ska vara, eftersom det ska vara samma namn som på metoden. Jag väljer att skapa en stark typad vy. Jag vill att det här ska vara en lista med customers. Och då har vi ett customer-objekt, så jag väljer det. Vi kan välja om det ska vara, vilken viewgram vi ska använda, det är ASPX vi vill ha. Och så vill jag ha en lista på det här nu. Så att då kan jag välja en färdig mall. Som list till exempel. Jag kan använda create, delete, details eller edit. Men nu väljer jag list. Jag har en masterpage. Som jag kan använda mig av. Och jag väljer lägga till den. Och så får jag ett fel där. Det här igen bara. Okej, det var ju typiskt. Testa. Okej, nu är det demospöke som är här igen. Testa att skapa en razor istället, se om det funkar bättre. Ja, så där, det funkar där. Det som skulle hända egentligen när man skapar en ny vy här och väljer en stark typad vy är att vi får upp färdiga mallar med create, delete, details eller list. Och då hade vi fått en tabell med listan. Men om vi kollar här uppe nu på klassen som den ärver så ser jag att det är dynamic. Där vill jag istället ha min modell, customer. Jag får skriva in det manuellt den här gången. Så nu har jag en... Just det här, att vi har customer uppe, det innebär att vi har en stark typad vy nu som använder customer. Och det vi kan göra nu är att ta till exempel model.name exempel. När jag ska skicka in en lista på customer nu så ska vi ha en list. Vi ser om det... Så det vi gör nu är att vi vill visa upp en lista på det här. Vi börjar med att skapa en enkel loop. Vi kan se att model är en list customer. Och om man suttit med klassiska ASP tidigare så kanske man känner igen just det här sättet att visa vyerna på. Det kommer en ny view-vändning där vi inte använder det här klassiska sättet att skriva det på, vilket jag kommer visa upp sen också. Men det vi gör nu är att vi vill visa upp en lista med customers. Så jag skriver bara ut här nu, snabbt. Jag vill visa upp namnet på våra customers som finns. Jag sparar den här. Jag går sen tillbaka till vår sida vi hade. Jag uppdaterar den här nu. Och nu kan vi se att vi har fått en lista med våra customers. Och vi har ju bara en customer. Men det som händer nu är att vi får upp en lista med våra customers helt enkelt. Och det som hände nu var att... se här. Det som hände nu när vi surfade till den här sidan var att vi egentligen surfade till customercontroller/customer. Vilket kör indexmetoden då. Hämtar alla customers vi har och skickar iväg till vår vy. Som då renderar den här sidan. Men det behöver inte vara en ASPX-fil vi renderar. Utan vi kan lika gärna ha en public string index. Så vill jag returnera antal kunder. Kan vi göra sånt här istället? Och gå tillbaka till vår sida. Så kan ni se att istället så fick vi upp text direkt. Och anledningen till det här är just att alla publika metoder i vår controller returneras direkt som en vanlig vy. This action result betyder att vi vill visa upp till exempel en ASPX-fil. Men om vi ändrar till public string index så returnerar vi en string istället. Och just det här gör att vi kan returnera till exempel bilder eller vanliga filer genom att surfa till just customer. Och något annat som är väldigt populärt är JSON. Och Ajax. Så om vi nu har vår lista med customers, vill vi returnera det här som en collection i JSON istället. Så för att vi vill hämta in asynkront. Så kan vi välja return JSON customers. Och sen hello get. Sådär. Så om vi surfar till om vi surfar till sidan nu så skulle vi istället få en JSON-sträng med våra customer-objekt. Så vi kan hämta ut på en annan sida med Ajax istället. Så vi behöver inte returnera en helt vanlig ASPX-fil om vi inte vill. Utan vi returnerar det vi vill returnera istället. Sen har vi även någonting som kallas för model binders. Och det här binder parametret till en modell och vi kan även skapa anpassade binders. Det som händer är att om vi skickar någonting till vår controller nu så kan vi ta emot det som en vanlig, som vilket objekt vi vill egentligen. Om vi tar till demo här nu om det funkar. Om vi går ner, vi har ju färdiga metoder för till exempel create och sen har vi även en till metod för create. Och skillnaden kan vi se i URL:en här att här har vi get customer create och här har vi post customer create. Så att när vi kört gettanrop, alltså när vi surfar till Customer Create så körs den här metoden, och när vi postar till Customer Create körs den här metoden istället. Så jag ska testa om vi kan, om jag får skapa upp en vy här nu. Eller om man fortfarande vill bråka. Så nu väljer jag Create istället. Och nu gick det bättre. Så att det som hände nu när jag valde i vår controller, att välja att skapa ny vy, det ska vara en customer och det ska vara create. Det som händer då är att vi får en färdig vy där vi kan få fram ett färdigt formulär som är anpassat för just vårt customer-objekt. Det kan vi se här att vi har en label för customer ID, vi har en textbox för customer ID också. Vi har en textbox för namnet, vi har en label för birthday, textbox för birthday. Så att den går igenom alla properties som finns i vår modell och genererar ett formulär för det. Så om jag surfar till den här sidan som är customer/create. Så får jag ett färdigt formulär nu. Det enda jag har gjort är att jag har sagt att jag vill ha vårt customer-objekt och jag vill skapa ett nytt sånt. Och när vi försöker posta någonting nu, Så skickas vi startsidan nu, och anledningen till det är för att köra en try-catch här. Det vi vill göra här när vi postar nu, det är att vi vill ta emot informationen. Man sätter en breakpoint här nu, startar upp debugging. Switcha tillbaka hit. Jag ska gå tillbaka till Customer Create. Och så väljer jag posta att ID ska vara 123, namn ska vara Mikael, birthday ska vara 2000-01-01 till exempel. Så hoppar tillbaka till Visual Studio. Så kan vi se att nu körs den här metoden istället, vår postmetod. Och här kan vi se att vi har collection där vi kan hämta ut värdena för customer ID, name och birthday. Samt att vi finns med vår form collection nu. Men det vi vill göra är att vi vill ta emot vårt customer objekt direkt. Och då används en model binder automatiskt i bakgrunden. Så om jag skriver customer nu istället. Dra igång debugging igen. Jag väljer att sätta custom ID 123, Mikael, och sätter jag datumet. Så väljer jag create. Så kan vi se här att jag har fått mitt objekt direkt som en parameter. Så att jag kan nu ta det här objektet och spara undan det i databasen om jag nu vill. Och det är väldigt enkelt att skicka objekt fram och tillbaka i form av just modellen.
En snabb fråga här, Mikael.
Yes.
Kan man kontrollera HTML-rendering i de färdiga listanformulären? Jag antar att jag undrar om man kan ändra utseende på de automatgenererade formulären och tabellerna.
Absolut, det kan man göra. Det är inga problem alls. Det finns två sätt att göra.
Ja, fortsätt, ursäkta.
Det finns två sätt att göra det på. Antingen så skippar vi använda HTML-textbox-spår. Vi kan direkt sätta bara input type lika med text. Name är lika med customer ID och sen skicka in det som en vanlig textbox. Eller så kan vi använda display templates och editor templates, vilket jag kommer att gå igenom lite senare. Så det är väldigt enkelt att anpassa det här. Och HTML här kan vi anpassa hur vi vill. Och just när vi ska skapa upp en ny vy här, så har vi en lista på olika färdiga mallar. Vi kan även skapa egna sådana här mallar om vi vill. Om vi vill kunna generera så som vi vill att de ska genereras. Så det är fritt fram där.
En annan fråga. Skulle du kunna förklara repository lite mer? Vad används det till exempel?
Ja, mitt repository här, det är en färdig klass jag har där jag helt enkelt har färdiga metoder för att hämta och uppdatera data. Som till exempel här är ett customer repository. Där jag har en get all-metod som definierar alla customers. Jag har en som hämtar per ID. Jag har en where-funktion som jag kan hämta ut efter vissa egna kriterier. Jag kan lägga till en ny customer. Och just det här exemplet är väldigt enkelt, som jag bara har en hårdkodad lista här med customer. Men jag skulle även lika gärna kunna gå mot en databas istället. Och väldigt vanligt sätt att använda det här på är genom att man använder ett interface tillsammans med det här. För att kunna skapa till exempel ett testrepositor och sen kanske ett skarpt repositor och kunna växla mellan dem. Jag kommer tyvärr nog inte hinna gå igenom dependency injection idag, men jag funderar på att ta det till nästa live meeting i så fall. Och då kommer jag visa lite mer djupgående hur man kan använda det med MVC, tror jag. Men repositoriet är i alla fall bara färdiga metoder för att enkelt komma åt min data helt enkelt och kunna uppdatera istället för att behöva göra i min controller hela tiden. Så att, nu räcker det till exempel med att Där hade jag den. Så det räckte nu till exempel med att hämta customers och sen köra get all för att hämta alla customers med lista. Jag har bloggat om hur man kan använda lite mer. Och jag kan fixa fram länken sen också. En annan fråga?
Det var också någon tidigare som undrade om MVC kommer ersätta webforms. Vad tror du?
Nej, inte ersätta. Det kompletterar webforms. Mm. Webforms kommer alltid att finnas. Det kommer att utvecklas. Och även MVC kommer också utvecklas. Så att sitter man med webforms idag och känner att man är nöjd med det, så kommer man absolut fortsätta med det. Det finns absolut ingen anledning till att byta i ett värdeprojekt sådär om man inte vill det. Det är trots allt samma ASP.NET i bakgrunden. Det här är bara ett annat sätt att sköta presentationen på. Som gör att det blir enklare att testa om man får mer kontroll över det som renderas. Men föredrar man att jobba mer eventdrivet, så absolut, då är webforms mer passande. Så, det var då Model Binders, alltså just möjligheten att kunna posta vår customer direkt som en vanlig parameter i metoden. Så vi enkelt kan ta hand om det sen. Nästa då, validering av modellen. Nu när vi kan posta datan direkt till vår controller från formulär, så vill vi även kunna validera att det här stämmer och att det följer våra egna regler. Och då kan vi använda data annotations för att validera datasetten är korrekt. Och det här kan vi då göra med antingen servervalidering som sker automatiskt genom att vi kollar model state i vår controller. Och vi kan även använda klientvalidering. Så jag skuttar tillbaka till stationen, eller till vår studio. Och då går vi till customer-objektet. Så vi har nu, vi har customer ID, name, birthday. Vi vill ju att De måste ange alla tre fält när vi postar in dem här. Så det vi kan göra då är att sätta required, ett attribut, finns en system component model data annotations. Och vi väljer att sätta det här på alla tre. Att alla tre fälten då, vi kräver att alla tre ska finnas med. Men sen så vill vi även att namnet får vara max 5 tecken. Så då kan vi sätta string length och sätta 5 för att det ska vara maximumlängden. Så att custom ID måste vara required, birthday required och namn är required, men måste även vara max 5 tecken. Och det här finns under data annotations och samma attribut används för till exempel dynamic data. Så om vi går tillbaka till vårt formulär där vi har, på alla fält, så ska vi här inte göra någonting just nu, utan vi börjar med att kolla i vår customer controller. Det som händer med posta nu är att den här metoden körs. Och här vill vi nu kolla så att datan är giltig och att den följer de regler vi har satt i vår modell. Så jag kollar model states. Jag ska se om den är is valid. Och då skickar vi tillbaka till samma vy egentligen. Men annars om det inte är giltig så vill jag returnera tillbaka, vill jag skicka tillbaka till förra. Men jag kan även göra, jag kan även köra en redirect to action index, vilket gör att om den är giltig så skickas vi tillbaka till startvyn. Så jag ska återställa. Så att, det som händer nu när vi postar är att den kollar model states, den kollar de här olika attributen, om datan stämmer överens med det står här. Gör den det så skickar den till index, gör den inte det så skickar den tillbaka igen till create och skickar med vår customer som vi postade. Så jag går tillbaka till vår create-vy här. Och jag väljer att sätta customer ID till 123. Jag sätter name till Mikael. Och jag sätter birthday till 2001. Nästa postar här. Och då får jag direkt upp att fältets namn måste vara max 5 tecken. Tar bort customer ID. Så får jag upp att den är required. Och tar bort birthday. Så får jag upp att den också är required. Och tar jag bort här nu till Mika istället. Så är den helt okej. Okay. Jag kan sätta den här. Och så sätter jag datumet till giltigt datum. Och då ser jag att det postar resultatet. Så vi kan alltså genom att i vår modell sätta attribut, kan vi se till att de här attributen alltid uppfylls. Och det behöver vi göra då är att helt enkelt kolla om model state is valid eller lika med true. Om vi inte vill behöva posta varje gång för att kolla det här så kan vi använda klientvalidering. Jag ska börja med att stänga av en nyckel, sådär. Så det vi behöver göra då är att i vår create.spx så måste jag först stoppa in Microsoft Ajax och Microsoft MVC Ajax och Microsoft MVC Validation. Och det här är då tre JavaScript som används för att validera. Och sen så sätter jag även HTML Enable Client Validation. Nu kommer mitt visual på det här. börjar bråka. Sådär. Sen jag gör att jag stoppar in tre JavaScript och sen sätter HTML Neighbor Client Validation. Går nu tillbaka till Vim. Laddar om dem. Så kan vi se att det kommer upp utan att vi behövde ladda om sidan. Och skriver jag 1, 2, 3 här, byter till nästa, så ser det försvinner direkt. Skriver jag Mikael, byter, så får vi direkt upp att det här måste vara maxframtecken. Så nu har vi direkt fått klientvalidering genom att bara stoppa in tre JavaScript och sätta Enable Client Validation. Kollar vi nu i källkoden, så, eller det som renderas, så får vi fram det här. Vi får fram våra JavaScript här som vi stoppar in. Och går vi längst ner så kan vi se att ett JavaScript-objekt skapas upp här med de här valideringsreglerna. Vi kan se att fil name, att name måste vara true, att den validation rules. Om vi ser att customer ID till exempel måste vara number, och vi ser att ja, name har vissa krav. Här kan vi se att det finns alla regler vi har satt upp, och det sker nu på klienten istället. I avsnittet att vi ser 3 beta, så har den gått ännu längre, för att det här är ju ändå ganska fult, just det här JavaScriptet, och det, vi kanske inte vill ha det här på vår, i vår vy. Så det vi kan göra nu i ASP.NVC3 är att gå tillbaka till Visual Studio. Så, det vi kan göra nu är att vi tar bort de här Microsoft Ajax-bitarna. Vi kan ta bort Enable Client Validation här också. Och vi väljer istället att ta jQuery. Microsoft, vi tar jQuery Unobtrusive Ajax och vi tar jQuery Validate. Så nu använder vi jQuery istället. Och vi vill alltså få validering på klienten, och vi vill inte generera det JavaScriptet. Så om vi går in i webbconfig så kan vi se att vi har Client Validation Enabled. Att vi har nyckeln här nu, så att det är webbconfig, så vi sätter det över hela sajten direkt. Och vi vill även ha unobtrusive JavaScript enabled, true. Så om vi testar att återigen gå in på sidan. Så där är vi inne på sidan igen. Går vi in på sidan och kollar källkoden nu, när vi har gjort den här ändringen. Så ska vi kunna se, då är det ingen skillnad, så ställer vi om sidan här igen. Så där har vi kommit in på sidan. Se om man kommer upp nu istället. Så där, nu så. Om vi kollar i källkoden nu när vi har gjort den här ändringen, så kan vi se att vi inte har något JavaScript längre som genereras på sidan. Utan nu är det istället jQuery Unobtrusive som används. Och det är ett plugin till jQuery som Microsoft har skrivit. Och det gör att använder data-attributet på alla fält istället. Så kollar vi på till exempel Customer ID, så har vi färdiga nya attribut istället, som är giltiga HTML5-attribut. Så att om vi använder HTML5 på sidan istället, så kan vi få, så kan vi slippa det här genererade JavaScript och istället få de här attributen. Och det är nytt i oss mot att MVC 3 beta, så man kan inte använda det med till exempel MVC 2. Utan där får man bara klient validering då. Men det här gör ju att vi får renare vyer med samma funktionalitet. Och vi slipper genererade JavaScript längs ner. Funktionaliteten för just det ligger om Trusive Ajax.es. Och det finns, det följer med automatiskt då när vi skapar nya projekt för MVC 3 beta. Jag ska gå tillbaka till presentationen. Sen har vi även templates. Det kommer fråga för lite stund sedan innan pausen här om hur man kan anpassa utseendet. Det finns två typer av templates, display templates och editor templates. Display templates avgör hur vi visar upp alla värden från vår modell. Och editor templates visar upp hur vi ska se hur vi ska redigera dem. Så om vi går in i Visual Studio igen. Så kan vi stänga ner lite grann. Så har vi under Views har vi en shared map. Och här kan vi då skapa upp en ny map som heter till exempel Editor Templates. Och vi kan även skapa upp en som heter Display Templates. Det jag gör här nu är att jag skapar upp en ny vy. En partial view. Jag vill att det ska vara en system string. Och den ska heta name. Och nu vill jag ha en speciell editor template för just när man ska redigera namnet. Så jag kan skriva namn och så vill jag skapa upp en textbox för den här. Så vi är sådär, och sen så vill jag att namn ska vara ett stil också. Och sen nu vill jag använda den här på alla ställen där jag ska redigera namnet. Så då kan jag återigen gå in i vår modell Customer och säga att för namn så vill jag använda min nya template som heter Name. Så det jag kan göra då är att skriva UI hint name, kompilerar om, jag ska växla tillbaka till sidan jag hade. Just nu så kommer det inte samma underut här, för nu har vi vanliga textbox 4 här. Och det vi gör istället är att visa upp vår template. Så då får vi gå in i byn vi har för att skapa customers. Och istället för textbox 4 så vill jag ha en editor 4. Och när jag har en editor 4 så använder den eventuella template som jag har satt. Kör vi med textbox 4 så tvingar den just en textbox. Och motsvarande för display templates hade varit om man hade haft en HTML display for på samma sätt. Så jag sparar den här igen. Så där. Laddar om sidan. Så kan vi nu se att min template används istället. Och vill jag inte ha en vanlig textruta här, kanske någonting annat istället. Då kan jag absolut lägga in det istället. Jag har till exempel bloggat om hur man kan få in en vis-vig-editor automatiskt genom det här sättet. Så på det här sättet kan du alltså anpassa själva hur vi ska rendera civil de olika delarna i vår modell. Sen har vi även areas som gör möjligt att dela upp applikationen i flera delar. Så om vi till exempel har ett forum på sidan så vill vi kanske kunna ha en, ha det som en separat del istället för att ha bara en forum-controller. Och det här gör att det blir enklare att flytta ut den här till ett annat projekt i så fall. Så om jag går in högerklickar på projektet direkt, väljer add och kan välja add area. Den här kan heta till exempel forum. Det som händer då är att jag får upp ny registrering för just våra routes. Hur det ska se ut. Och vi kan även se att jag fått upp en mapp för vyer. Just att jag har en ny mapp som heter areas. Här har jag forum och här är controllers som models of use för just den här separata delen. Så jag kan skapa upp den som heter min forum controller. Jag lägger till den. Så kan vi se att jag har fått upp forum slash min forum. Och forum då namnet på arean, min forum är just min forum controller. För att testa det här så ett väldigt enkla forum. Så surfa in på forum slash min forum. Så kan vi se då att vi har använt vår area istället. Så det är ett väldigt enkelt sätt att skapa separata delar på i vårt projekt. Istället för att ha alla controllers i samma mapp. På så här sätt kan vi dela upp det så att vi har flera controllers för area, för forum till exempel. Och vi kan även skapa fler areas som vi vill det. Och vi kan ha separata modeller just för, de här, för den här arean. Och det här gör ju då att det blir mer separat från resten av projektet. Vi kan ju enkelt flytta vidare till ett andra projekt och annat. Sen har vi också en Netanalyser 3 som är det nya som man sätts som beta. Nytt i MSC 3 är att det kräver .NET 4. Tidigare så räckte det med 3.5 så jag fick 1. Men med MSC 3 så behöver vi .NET 4. Och anledningen till det är bland annat att vi har stöd dynamiska modeller. Istället för att använda bara modeller som skapar upp som en separat klass. Ska vi skapa upp on the fly egentligen en dynamisk modell. Vi har även dynamisk view data för att skicka data snabbt till vyerna. Vi har utökat stöd för dependency injection som gör att vi kan, till exempel repository som jag använder nu, så att vi kan byta ut det snabbt och enkelt. Och vi kan även stoppa in en annan view engine eller ja, vad vi nu vill. För att just det här stödet för dependency injection gör så att vi kan byta ut i stort sett vilken del vi vill i renderingen. Eller potentiellt in controllers eller vad som helst i MVC. Vi har även stöd för flera data annotations. Jag visade upp till exempel string length och required. Men det finns ett gäng fler nu med MVC 3. Vi har utökad validering som jag visade upp bland annat. Med unobtrusive. Och vi kan även ha validering på just i modellen i sig, den klassen då. Och vi kan även ha globala actionfilter, vilket jag inte heller visar upp än så länge. De dynamiska modellerna, det gör att vi kan använda ViewPage och sen Dynamic. Och det här gör så att vi inte har någon hård typning mot modellen heller. Men vi har ingen validering nu. För att det här, när vi kompilerar nu så vet vi inte vad det är för någonting egentligen. Utan det här är en dynamisk typ. Sen har vi då Razor View Engine, som är en ny View Engine, som ger renare vyer och har mycket enklare syntax. Som har kommit till MVC 3. Jag tänkte visa upp ett enkelt exempel på det. Här har jag en batch result som jag vill generera en vy för. Jag väljer Add View. Jag väljer att skapa upp Razor istället. Och lägger till dem. Och det var nu här så kan vi se att till exempel längst upp har vi alltså direkt bara Model Dynamic. Och det här istället för det här väldigt långa som vi hade till exempel här. Den enda raden ersätter hela den översta raden här uppe. Och vill vi nu skriva ut kanske ja, modellen och sen namnet. Så istället för att skriva det här så kan vi nu istället med Razor då skriva så här. Det blir mycket, mycket enklare vyer blir det, mycket renare vyer. Eftersom vi slipper de här gamla klassiska procenttecknen och tagg som har hängt med sedan någon skrev till dem. Och exempel på just det här är ju då just det som kommer upp här nu. Till vänster har vi det som är standard, både i webforms, vanliga webforms, och även webforms view engine som används normalt med ASP.NET MVC 1 och 2. Men i Razor A, ASP.NET MVC 3 så blir det mer åt Razor istället. Vilket gör att man får mycket renare vyer. Det finns ingen IntelliSense för Razor än så länge, men det kommer komma senare. De hade inte fått med det i betan tyvärr. Så har vi som sagt stöd för Dependency Injection. Innehåller Common Service Locator som är ett open source-projekt. Som kan användas för att just interfaces för att injicera enkelt. Och vi kan använda det till exempel Inject. Väldigt enkelt. Och vi kan till exempel byta ut Controller Factor som är en klass som används för att ladda in rätt controller. Så när jag surfar till exempel slash customers så laddar den in controllern customer och kör metoden. Men om vi vill ladda in den själva så kan vi skapa en egen controller factory och injicera den. Och det här gör att vi även kan spara vår vy till exempel i databasen med all kod och allting direkt i databasen och sen så hämtar vi in det därifrån. Och exekverar direkt på sidan. Så vi får mycket större möjligheter att påverka det som händer från att användaren kommer till sidan till något, till dess att något skrivs ut på sidan. Och vi har sagt utökat stöd för validering. Dels nya annotations och unobtrusive jQuery validation som jag visade upp. Och vi har även stöd på modellnivå med iValidatable Objects. Som gör att vi kan lägga till en metod och validera direkt i vår modell om vi till exempel jämför två värden. Och innan vi går vidare till HTML5 så ska jag trycka in här strax. Så tänkte jag bara visa upp ett snabbt exempel på en objekt som har kommit från Microsoft. Tillsammans med MVC3. Och det är Nupack. Nupack det är ett sätt att hämta in paket på, som till exempel jQuery. Och det finns två sätt att göra det på i Visual Studio. Antingen högerklickar på References och väljer Add Package Reference. Och då hämtar du in alla paket som finns tillgängliga här. Och det här är ett väldigt smidigt sätt att göra det på, som till exempel Automapper som jag själv använder väldigt mycket. Istället för att behöva gå till hemsidan för Automapper och hämta in och sätta upp det och allting så kan vi få det genom att välja install direkt här. Och då laddar den ner alla assembly som behövs och den ändrar webben config ifall det behövs. Och vi kan då se där referens att vi har Automapper nu. Den laddar ner i bakgrunden. Och eventuella ändringar som behöver göras har automatiskt gjort nu. Och vi har även ett konsolläge för det här. Och det här är någonting som är, det här kom nu väldigt nyligen och jag tror att det kommer användas mer och mer nu. Det här är verkligen riktigt smidigt. Så om jag till exempel vill ta bort automappen nu. Så kan jag få IntelliSense direkt den här Package Manager Console. Så vill jag ta bort Automapper. Så fick jag ett denied-feber. Men jag tror att det försvann ändå, va? Ja, nu har jag fått ett fet power. Det är fortfarande en beta bara. Men det funkar i alla fall. Och vill jag lägga till till exempel Inject, som också använder väldigt mycket för Dependency Injection. Add package. Så kan jag säga att Ninject. Jag väljer det. Och då hämtas det då in i bakgrunden och det skapas upp automatiskt för vårt projekt nu. Och det här är ett väldigt enkelt sätt att få in de tredjepartskomponenter som vi vill använda oss av. Nu verkar vi i studio och stanna till här lite grann såklart. Sådär, nu så. Jag skulle säga att vi fick en injekt här nu och eventuellt några ändringar har gjorts som behöver göras. Det här, jag kan absolut rekommendera att titta mer på just hur det här funkar. För att det här kan verkligen spara väldigt mycket tid. Och det där var det jag hade att säga nu om ASP.NET MVC 3. Hinner tyvärr inte gå igenom något mer på just den biten. Men istället så ska jag hoppa över till HTML 5 och CSS 3. HTML 5 och CSS 3, det är inga standarder än. Utan det är kommande standarder. Och som Danvi sa så räknas HTML 5 och bli en standard år 2022. Men däremot så räknar de att det ska bli en kandidat till en rekommendation år 2012. Och det är då det är i stort sett färdigt. Just för att det ska bli en standard så krävs att det finns två fulla implementationer av det. Och ser man på CSS så är det fortfarande inte CSS 2.1 en standard än. Just eftersom det inte finns två fulla implementationer av det. Så att vissa delar av det här kan man använda redan idag, men vill man vara säker på att det ska funka för alla webbläsare så får man nog vänta ett par år till åtminstone. Så om vi hoppar fram här så kan vi se att HTML 5 kan börja med. Det är sagt ingen färdig standard än. Det finns två varianter av HTML 5 egentligen. Det är dels HTML och sen XHTML. XHTML var från början en separat standard. XHTML 1.0 och 1.1 släpptes. Och arbetet med XHTML 2.0 påbörjades. Och under tiden så kom en annan arbetsgrupp, WOT-WG, och började med HTML 5 istället. Och anledningen till det var för att de ville fortsätta med HTML med tanke på att V3C ville göra XHTML till någonting helt nytt och inte bakåtkompatibelt till 2.0. Och V3C går sedan upp med XHTML 2.0 och fortsätter med HTML 5 istället. Så att all fokus ligger just nu på HTML 5 och det kommer att finnas två syntaxer istället. Just HTML som är lite fritt och sen XHTML som kräver att man stänger alla element. I HTML 5 så har vi nya formulär, vi har nya typer av formulär. Vi har stöd för inline SVG, som är XML-baserad vektorgrafik. Vi har stöd för Canvas, som är med att man ritar på en bitmapp egentligen. Man ritar ut varje frame för sig, och det är väl mer lämpligt för spel egentligen. Så generaliserat vi drar det lite enkelt sådär. SVG är ungefär som SAML och Canvas i så fall som spel skriven i XMA till exempel. Det är ungefär hur det funkar. Och sen har vi även nya JavaScript-API-er också. Som brukar räknas med HTML5. När man pratar om det. Ser du hur det ser ut idag så har vi bara formulär. Då har vi textfält, drop-down-listor, radioknappar, checkrutor. Och sen om vi vill ha validering, eller om vi vill ha till exempel en kalender på sidan, så måste du använda JavaScript för det. Med HTML5 så får vi nya typer av formulär. Vi har search, telefon, URL, e-mail och annat. Och de här gör då att vi kan validera direkt i webbläsaren utan att behöva kolla själva så att det är rätt text och så. Jag tänkte visa upp ett exempel på hur det här kan funka. Om jag kommer åt. Se. Jag ska bara dra igång demo här. Så just vad gäller formulär så finns det fortfarande tyvärr inget stöd i IE9 för det. Men det kommer förhoppningsvis framöver. Så här har jag en enkel demosida. Och ser du HTML5-formulär så använder jag här olika formulär som till exempel date time, och det är vårt inputformulär nu. Jag säger type lik med date time. Jag har input type lik med date time local. Input type range. Så jag använder de nya olika typerna här av inputs. Jag ser på till exempel date här så kan vi scrolla ända från 1582 om vi vill. Jag vill skriva 2010 01 01. Skriver jag någonting annat så får jag undersöka om att det är fel värde. Vi har daytime local och vi har number som börjar väldigt lågt. Men det är så fortfarande inte standard här, utan vi kan skilja sig olika webbläsare hur de hanterar de här olika fälten. Och vi har input type lika med range som vi inte kan flytta på överhuvudtaget här, det verkar som. Det finns nya typer av input-formulär som man skulle kunna använda sig av de här redan idag. Om man till exempel har en sökruta, då kan man lika gärna ha input type lika med search, skriver sökord, och i Chrome då får vi ett kryss här, och i Safari får vi upp någonting annat, så det är istället. Men om man har någon webbläsare som inte har stöd för de här nya typerna så ser man helt enkelt bara en helt vanlig textruta istället. Så att det går att använda det här redan idag om man vill det. Och där var ju fel. Där hade vi också. Sen har vi då video förstås, som är väldigt populärt. Att när HTML4 kom för 11 år sedan så var det otänkbart att se på video på internet. Det tuffaste man kunde komma med, det var ju en animerad GIF eller någonting. Med en eldflamma, och det dödde modemet helt ändå. Men nu när vi nästan dagligen allihopa sitter på YouTube och skickar över roliga filmer till varandra och sådär, så vill man ju självklart se på filmer direkt på sidan. Och då kommer då videoelementet till HTML5. Problemet med det är att det inte är klart vilka kodex som ska användas. Så att till exempel Explorer 9 har ju stöd för H24, precis som Google, som Chrome och Safari. Och sen har Firefox och Chrome stöd för OGG. Så att har vi stöd för IE9, har vi stöd för Firefox. Så det här är fortfarande ett väldigt stort problem. Det finns fortfarande inget format som stöds i alla webbläsare. Som när Google släppte WebM till exempel, så funkar det med alla webbläsare förutom Safari. Och problemet är att vi fortfarande inte löst. Så det största problemet med video HTML5 är just att få samma fil att funka på i alla webbläsare. Sen har vi även ljud på samma sätt. Här är också lite problem med vilket som stöder vilket format. Att det är mycket med licenser och olika codex, och det är mycket patent på olika format. Och ja, under tiden som de håller på med det här så finns det många bra lösningar redan idag som gör att vi kan använda audio och video på sidan, de elementen. Och har inte webbläsaren stöd för just det formatet eller elementet överhuvudtaget, så kan den ha till exempel Silverlight eller Flash som fallback. Så att vi ska på Silverlight video istället, om vi kör med IE7 till exempel. Sen har vi stöd för SVG också. Och det här gör ju då att vi kan använda vektorgrafik i webbläsaren direkt. Och det kan vara både statiskt och animerat. Det är baserat på XML och det stöds av bland annat Intis Core 9. Jag tänkte visa ett litet exempel på det här. Jag har skrivit upp ett enkelt demo här i SVG. Det är en animerad vektorbild. Kollar vi sidkällan här så ser vi att det är helt XML-baserat. Och nyheten då i HTML5 som även Intis Core 9 stöd, för jag är osäker på hur väl de andra webbläsare stöder, men i 9 fall så kan vi ta den här XML:en och flytta direkt in i vår HTML-fil. Så att vi kan baka in det här direkt på sidan om vi vill. Rakt av. Och då kan vi få den här fina animeringen direkt var vi vill mitt i texten. Och vi kan även använda SVG som bakgrundsbild om vi vill det. I bakom till exempel en bild eller vad vi nu har på sidan. Sen har vi Canvas. Det används för att rita i 2D. Om vi ser på SVG så alla de här olika delarna som man ritar ut, till exempel cirklar och text och allting, de har ju sin state. Så att när någonting flyttas så har vi fortfarande samma element, vi kan flytta runt det elementet som det är bara XML. Men i Canvas så finns det ingen state, utan vi får hålla reda på allting själva när vi flyttar runt på ett objekt. Och varje gång vi flyttar på ett objekt så måste vi rita ut allting igen med hjälp av JavaScript. Och som Danvi nämnde tidigare så är det inte särskilt optimalt med animeringar i se här. Det är inte så bra med animeringar i just Live Meeting, men jag tänkte försöka visa ett exempel ändå som säkert kommer hacka och se nu, men om man kan hitta se här. Här hittar jag den. Så ja. Jag ska öppna upp ett Canvas-exempel här nu. Och det här gör nu, vilket ser väldigt hackigt ut på era skärmar, det är att den flyttar runt på tre olika fyrkanter så snabbt som möjligt. Och i nu så får jag 67 frames per sekund. Så den ritar om bilden 67 gånger varje sekund. Så det går ju verkligen fort att rita ut där. Och testar jag samma saker till exempel Chrome nu, så skulle det gå mycket långsammare, knappt hälften. Eftersom den inte använder hårdvaruaccelerering. Och kollar vi då på koden för det här. Ska se om jag kan få fram den. Så där. Kollar vi då på koden för det här så är det ett helt vanligt HTML-dokument. Vi har ett canvas-element längst nere. Där vi har satt bredd och höjd till 400 pixlar. Och sen använder vi helt enkelt JavaScript för att rita ut allting. Så det jag gör här då är att först och främst plocka fram mitt element som har ID Canvas. Vilket mitt Canvas-element har här nere. Sen så väljer jag att ta getContext 2D ur det elementet. Och det är då nytt för Canva, så att jag kan hämta en 2D-kontext ur det här elementet. Och jag använder sedan den kontexten för att rita ut exempel linear gradient och jag ritar ut skuggor och annat som jag visar upp sen på sidan. Och med hjälp av det här nu så kan jag animera de här olika fyrkanterna som flyger runt på sidan. Så då kan vi se att det här är då resultatet. Och jag vet inte om det syns så tydligt, men alla de här fyrkanter till exempel har till exempel en skugga bakom sig, och jag har fått en gradient här, och allt det sker ju programmatiskt om JavaScript. Så att speciellt nu tack vare hårdvaruserie 9.9 får det här rulla lite fort. Man kan skapa riktigt avancerade spel med det här. Det finns väldigt bra spel på till exempel canvasdemos.com, som är en bra sida med olika spel om man skriver i Canvas. Ska jag bara plocka bort den här. Och så finns det nya API i HTML5 också. Dels har vi DOM Storage, vi har Content Editable, vi har Cross Document Messaging, Cross Domain Request och JSON bland annat. DOM Storage används för att lagra större mängder data hos klienten. Det är som en väldigt stor cookie. Och Content Editable gör så att vi kan redigera riktext egentligen direkt på sidan. När man bara sätter content editable till true. Och då kan vi sätta vilken del som helst på sidan, så att man kan gå in direkt och byta ut texten om man vill det. Och just den content editable kommer redan i Intisport 5.5 om jag inte minns fel. Så den har funnits där väldigt länge. Men nu blir det en del av HTML5 också. Vi har cross document messaging som gör att vi kan skicka meddelanden mellan två olika dokument. Så har vi till exempel en iframe på sidan, så kan vi skicka meddelanden fram och tillbaka mellan själva sidan i sig och sidan i iframen. Och så kan vi ligga och lyssna på meddelanden och ta emot dem och göra vad vi vill. Cross domain request gör att vi kan göra Ajax-anrop över flera domäner. Tidigare så var vi begränsade av säkerhetsskäl till en viss domän. Men att anrop i samma domän, alltså. Nu kan vi även göra request till andra domäner, om de tillåter det. Och sen har vi inbyggt JSON-stöd, så vi kan parsa JSON mycket snabbare och mycket säkrare. Tidigare så fick vi köra med eval i vårt JavaScript för att exekvera strängen och sen använda som ett objekt. Det är väldigt osäkert, då vi kan finns vad som helst där som vi bara blint exekverar. Men med nya JSON-stödet då så kan vi på ett mycket säkrare sätt läsa av den JSON som finns där. Och alla de här fem nyheterna här, fem API-erna, de finns redan i Intisport 8 och kan användas redan idag utan problem. Sen har vi nyheter i CSS3. Som är väldigt populärt hos just webbutvecklare. Dels har vi animationer. Vi kan animera objekt om vi vill dela våra element. Vi kan ändra opacitet. Så vi kan sätta opacity till 0,5 exempel för att få 50% opacity. Vi kan äntligen ha runda hörn, likt med CSS. Så nu slipper vi sitta med Photoshop och rita ut runda hörn och klistra in på alla ställen manuellt med CSS:en. Som man har fått göra tidigare. Vi har nya selectors. Som är väldigt praktiskt. Så istället för att bara hämta till exempel table TDA och att hämta en länk i en cell i en tabell, så kan vi hämta till exempel var femte länk som ligger direkt under en p-tag om vi vill. Så att vi har mer avancerade selectors nu. vi kan hämta ut just det vi vill ha. Vi kan ha kolumner på sidan med CSS. Finns inte stöd för kolumner som visas som en helt vanlig text bara rakt av. Och vi kan även ha ett egna teckensnitt som har funkat i IE sedan IE5 tror jag. Men nu så kan vi använda ja, andra teckensnitt i alla webbläsare i standarden också. Jag tänkte ta ett exempel på det här också. Med CSS3. Så när jag har det uppe här nu, kan zooma in lite grann. Det här, om vi kollar, det här som jag har här nu, det är ett helt bra div-element med text. Och sen har jag använt CSS för att få skugga, runda hörn och sen opacity med att ta musen över. Så att tidigare så behövde vi använda separata bilder för att få till de här hörnen och få till skuggan och annat. Kanske använda en PNG för att få till skuggan. Men nu så kan vi direkt med CSS få den här skuggan och runda hörn och allting. Vilket gör att det blir väldigt mycket smidigare att arbeta. Som är teckensnitt. Till min Explorer 4 hade stöd för ett separat teckensnitt i form av IOT, Embedded Open Type. Medan andra webbläsare då senare använde TrueType istället. Men sen kommer nu även ett nytt format, det är WOF, Web Open Font Format, som de flesta större webbläsare stödjer. Och det ska då vara ett standardiserat sätt att använda teckensnitt på internet för. Intersport 9 har stöd för både WOF och TrueType, som man kan använda det man känner för. Men just WOF är ju det som är tänkt att användas. Och det finns nu även i senaste Opera och senaste Firefox. Och det var det. Det var sista sliden jag hade. Jag tänkte om... Dan, vi kan komma in här nu och avsluta. Du...
Så, nu tror jag att jag har unmutat mig.
Ja, lätt.
Ja, då har vi nu gått igenom en hel del de här 2 timmarna som vi hade planerat in. Det här är bara början på vad som kommer skall, eller hur Mikael?
Yes. Tänkte eventuellt till nästa gång då gå in lite mer djupare på de olika delarna som jag visade upp i MVC. Istället för det här blir ganska grundläggande, men jag tänkte visa lite mer om hur man kan anpassa allting mer som man själv vill ha det.
Ja, jag har nu också slängt upp en liten whiteboard här som ni jättegärna får komma med feedback om vad ni tyckte var extra bra, vad som kan göra bättre till nästa gång eller något speciellt ni vill veta ännu mer om, så kan ni jättegärna få skriva här. Ni kan välja teckenverktyg längst ner på Line Meeting-fönstret. Sen är det bara att klicka på den här whiteboarden och skriva vad ni vill. Så den funkar om jag inte har klickat helt fel.
Test.
Ja. Annars så kan jag rekommendera er att kika in på Mikaels blogg och prenumerera också på MSDN nyhetsbrev om ni inte redan gör det. Och den hittar ni på msdn.se och i vänstra menyfältet så ser ni en länk till MSDNs nyhetsbrev där ni kan signa upp er för kommande utskick. Och det är ett väldigt bra nyhetsbrev som tar upp alla nyheter och passar för dig som är intresserad av att utveckla på Microsofts plattform. Och in i nyhetsbrevet brukar vi också ta med information om kommande live meetings och andra möten som kan vara intressant för dig. Yes. Och vi kommer återkomma med datum och tid för nästa live meeting. Eller hur?
Ja, precis. Och skulle det vara någonting så kan ni alltid mejla eller skriva på Twitter eller vad ni nu känner för. Skulle du kanske kunna slänga upp mejladresser och annat?
Ja, Jag skriver upp, du kan grabba tag i en verktyget där nere och skriva.
Just det, jag testar. Ja, nu jag
Grabba
skriver jag också.
tag.
Då får jag hoppa in här då. Nu blev det, jaha du, jag tror, nej, jag vet inte vad som händer. Så där har ni, där nere har ni mina kontaktuppgifter, lite on the fly så här.
Och mina
Och
lite utspridda.
sen kan jag även rekommendera två sidor också. För mer information. På spelsidan.se där finns ett väldigt bra forum där man kan diskutera mer om det här. Och sen har vi även Svenug som är en user group som finns runt om i Sverige och som håller olika träffar. Där man kan träffas och ta en kaffe och lyssna på sessioner live istället, helt utan kostnad. Och vill ni skriva artiklar för oss spelsidan får ni gärna göra det. Vill ni hålla någon session själva för Svenug så får ni gärna göra det. Så det är bara att gå in på de två olika sidorna och registrera er så finns allt där.
Och med det så tackar vi väl för oss ikväll. Kul att ni
Tack,
hängde
tack. Tack, hej.